välkomna till DIs ledarpodd. När vi spelar in det här avsnittet är det torsdag morgon den 9 juni och jag heter Frida Wall. Det har varit en turbulent vecka i svensk inrikespolitik. Ännu en får man väl säga den här mandatperioden. Vi hade partiledardebatt i TV4 i söndags. Vi hade misstroendeomröstning mot Morgan Johansson i tisdags. Och så en ny partiledardebatt i riksdagen igår onsdag. Och mitt i allt det här så har vi såklart Turkiet som fortsatt håller den svenska NATO-ansökan som gisslan. Så det är ganska givet vad som blir dagens samtalsämne, nämligen svenska inrikespolitiken. Och med mig för att prata om det här så har jag mina två kollegor Tobias Wikström. Hallå.
Hallå, hallå.
Och så har jag PM Nilsson som är med direkt från Sweden Rock Festival. Hallå.
Hallå, hallå. God morgon.
Därav fågelkvittret. Jag tycker att vi börjar med NATO-frågan. Så först var det ju jätteviktigt för Magdalena Andersson att visa samsyn med oppositionsledaren Ulf Kristersson. Och sen var det inte så viktigt längre och statsministern uppträdde istället med centerledaren Annie Lööf ute på det amerikanska landstigningsfartyget i Stockholm. Hur ska man se på den här förändringen från statsministern, Tobias?
Man undrar om det är någonting man inte vet. Om det är så att Magdalena Andersson känner sig så säker på den här NATO-processen nu så att hon kan tillåta sig detta. Men det är ju ett radikalt skifte från att verkligen visa att här är vi samlade. Vi åker på NATO-övning tillsammans. Vi håller presskonferens på Rosenbad tillsammans. Och sen så dumpar ju hon, Ulf Kristersson, och istället väljer att göra detta med Annie Lööf. Det är ett anmärkningsvärt skifte.
Vad säger du, PM?
Ja, inrikespolitiken kommer emellan. Och sen tror jag nog att man får bedöma det som olämpligt i form det hon gjorde. USA skickar dit ett stort fartyg, lägger det mitt i Stockholmsström, visar den svenska allmänheten och Sverige. Man tar sitt engagemang för de två nya NATO-länderna på allvar och visar också hur de amerikanska säkerhetsarrangemangen kan se ut under den här övergångsperioden. Och då väljer den svenska statsministern just det här tillfället och just det här fartyget att brännmärka oppositionsledaren på ett anmärkningsvärt sätt och på ett sätt som hon inte hade behövt göra. Det tror jag generade de amerikanska värdarna. Och gjorde hela situationen olustig.
Men ja, det känns ju verkligen nu som att Socialdemokraterna gör allt för att framställa Ulf Kristersson som oansvarig, alltså som olämplig att bli statsminister. Men om man tittar på det som nu har hänt den senaste veckan, ligger det ändå inte någonting i det? Alltså med tanke på att moderatledaren ändå valde att hänga på SDs misstroendeförklaring mot Morgan Johansson så här nära valet, mitt i en NATO-process. Vad säger du, PM?
Det var ingen optimal situation för Moderaterna. Det var inte Moderaterna själva som väckte det här misstroendet. Och jag tror att de hamnade i ett dilemma. Ifall de inte skulle haka på Sverigedemokraterna skulle de så att säga släppa lös SD som den ensamma, riktiga, kraftfulla oppositionsledaren mot kanske valets viktigaste fråga, nämligen kriminalpolitiken. Och symboliskt då den här misslyckade ministern, justitieminister Morgan Johansson. Och det var någonting som liknade och luktade för mycket decemberöverenskommelse för att de skulle stå ut med. Moderaterna själva sökte inte den här situationen. Men då valde de att gå med Sverigedemokraterna och ansluta sig till deras misstroendeförklaring. Och försökte, vad ska man säga, spela 1-1 mot Socialdemokraterna i det här läget. Istället för att förlora 1-0.
Men det finns ju också en annan aspekt av det hela och det var ju faktiskt att det här handlade om justitieminister Morgan Johansson och ingenting annat. Det var ju Magdalena Andersson som valde att trappa upp det här till att handla om förtroendet för hela regeringen. Så det är lite magstarkt, tänker jag, att anklaga Ulf Kristersson och de som stödde misstroendevotumet för att vilja fälla hela regeringen, vilja skapa instabilitet under NATO-processen. För det var ju inte det handlade om från början. Mm. Om Morgan Johansson hade blivit avsatt, det hade ju inte skadat NATO-processen nämnvärt. Vartenda land har ju inrikespolitiska motsättningar samtidigt som man har viktiga utrikespolitiska processer. Det är ju normalt. Det är inget konstigt alls med det. Så nu valde man alltså att trappa upp det här, och dessutom så har ju Magdalena Andersson gjort det med besked. Nu har hon till och med pekat ut Morgan Johansson som en av tre strategiska ministrar i Sveriges NATO-process. Det är ju högst förvånande med tanke på att det är en liten tillkämpad anknytning som han har till säkerhetspolitiken. Han, under hans departement, så sorterar MSB och Säpo visserligen. Mm. Men att säga att han skulle vara central i Sveriges NATO-förhandlingar, ja, det är ju väldigt märkligt. Och det är ju helt Magdalena Anderssons verk att hon gjorde den kopplingen.
Mm. Det jag tänkte på nu med den här riksdagsdebatten igår och allt prat här om vad som väntar nästa vecka, nämligen att det ska vara en omröstning om vårändringsbudgeten, så säger ju statsministern nu att om den här budgeten, regeringens budget, skulle falla så kommer hon fortfarande att sitta kvar. Att hon kan leva med att fortsätta regera på oppositionens budget med tanke på att det är så nära in på valet. Är inte det lite märkligt då när hon alldeles nyss har sagt att hon kan uppenbarligen inte leva med att hennes justitieminister tvingas avgå när det är lika långt kvar till valet?
Ja, jo, det kan man verkligen säga. Nu är det ju någonting som de har levt med så många gånger. Mm. Vad blir det i ordningen? Är det tredje gången, tredje eller fjärde gången som de kommer att regera på motståndarnas budget? Mm. Så att hon som statsminister har viss vana. Men det är klart att det är svårt att hitta trovärdiga och hållbara principer i det här resonemanget. Det är det verkligen.
Men en sak som har kommit ut av det här är ju att Socialdemokraterna har också tvingats återbekräfta det här skriftliga avtalet som man har haft med riksdagsvilden Amineh Kakabaveh. Vilket ju därmed har gjort det väldigt tydligt för omvärlden i allmänhet, Turkiet i synnerhet, vilket stort inflytande hon faktiskt har över regeringens politik. Hur allvarligt är det här egentligen? Vad säger du, Tobias?
Ja, nej, men det är ju extremt anmärkningsvärt. Alltså i ett annat läge som det var i november, då tillät, det var anmärkningsvärt redan då att Amineh Kakabaveh fick skriftligt från regeringspartiet på att man skulle stödja vissa kurdiska grupper i Syrien. Det behöver ju kanske inte vara fel i sak, men det är ju inte så utrikespolitik ska bedrivas. Och att i detta läge, alltså det var ju innan invasionen i Ukraina och innan man hade kommit på tanken inom socialdemokratin att ansöka om NATO-medlemskap. Nu är det ju, allt är ju annorlunda nu. Och då återbekräftar man, som du säger, det här avtalet och säger att det gäller. Vi står upp för våra avtal. Hur i hela friden ska detta tolkas av Turkiet? Det måste ju rimligen tolkas som att Sverige står på sig i en fråga som Turkiet har valt att tolka som fientlig mot Turkiet.
Mm. Ser du, PM?
Ja, det här avtalet som regeringen, eller som Socialdemokraterna, om man ska vara korrekt, har med Amineh Kakabaveh är ju anmärkningsvärt på så många sätt och principvidrigt på så många sätt. Det är dessutom justitieminister Morgan Johansson som äger relationen med Amineh Kakabaveh. Det är de två som pratar med varandra om det här avtalet, och det är de två som nu kommer bekräfta varandra med det här, i det här avtalet. Och det man är nervös för, tycker jag, det är om i vems ärende hon agerar. Hon är en komplex person, har många ämnen. Hon har vad jag begriper bra relationer med många i riksdagen, även med Moderaterna, kring frågor om hedersvåld och sådär till exempel.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hon säger ju många saker när hon förklarar innehållet i sin relation med Socialdemokraterna. Men det finns ju en smygande känsla av att svensk politik just nu hänger på att vi för en politik mot en specifik kurdisk grupp i östra Syrien. Och det är ju inte bra för någon. Det är ju en situation som vi måste komma ur. Och Socialdemokraterna valde vid detta tillfället att inte komma ur den här situationen. Utan man valde ja, det man valde. Mm. Så det där tror jag är någonting som vi kommer diskutera längre fram, och att försöka undvika den här typen av situationer. Det går ju inte att centrala processer i Sverige dikteras av XXX borta, en liten grupp. Det är inte relationen till USA eller EU vi diskuterar, utan det är någonting helt annat.
Men beror det här på att vi är så nära valet, att man faktiskt inte vill störa den här ordningen som faktiskt har gällt sedan i november, att man förlitar sig på stödet från henne?
Ja, det kan vara det som Tobias antydde i början på samtalet, att Magdalena Andersson vet någonting som vi inte vet om hur förhandlingen med Turkiet går. Eller så av någon anledning bedömer hon Morgan Johansson som så viktig för hennes regering och för valkampanjen. Och att offra honom nu skulle se ut som att man viker ner sig i den frågan som ser upp som den viktigaste. Skjutningar, kriminalitet etc. Men man skulle kunna vända på och säga att det är ganska bra att offra honom nu, för att då ger det sken av ett rent bord och en ny person kommer in och det är svårt att angripa honom eller henne för det som har gjorts under 8 åren.
Men det måste ändå någonstans vara så att hon anser att det är ett hårdare slag prestigemässigt mot hennes lag, mot hennes regering, att få en ministerfälld än att få en budgetfälld. Och det strider ju mot alla sådana här antaganden som tidigare har gjorts liksom i politisk forskning och sådär, att det som är det hårdaste slaget mot en regering är att få den budgeten fälld, då avgår man. Mm. Det har ju regeringarna Löfven och Andersson visat flera gånger att det gör man inte alls. Men däremot ligger det väldigt mycket prestige att inte få en minister fälld. Och till saken hör ju att hon hade ju kunnat stuva undan Morgan Johansson innan. Hon hade inte behövt vara med om en förnedrande omröstning i riksdagen. Den ställs ju in om han redan har avgått själv. Det hade ju funnits goda möjligheter för henne att manövrera. Vilket ju hade varit värt priset, kan man tycka, i det här internationella känsliga läget. Men hon valde att sätta hårt mot hårt.
Apropå den budgetomröstningen, Tobias, vad skulle det betyda då i praktiken om regeringens vårändringsbudget nu faller nästa vecka?
Så vitt jag begriper, så i det beslutet som ska tas då nästa vecka så ingår även pensionsförslaget. Alltså pensionsförslaget innehåller flera delar, alltså det här som Nooshi Dadgostar kallar Nooshi-tillägget och så. Alltså det vill säga en höjning av garantipensionerna med skattefritt tillägg och så vidare. En del av det rör då alltså vårändringsbudgeten, alltså ändring av årets budget. Och faller vårbudgeten och den borgerliga vinner, då faller också alltså det socialdemokratiska pensionsförslaget. Det tror jag att de är beredda på. De har en plan B. Mm. Och det handlar rimligen om att säga att oppositionen fällde pensionsförslaget. Det är oppositionens fel att ni pensionärer inte får en extra utbetalning den 20 augusti som du faktiskt är planerat. Det här är ju en ren valmuta. Jag har aldrig sett något liknande i Sverige. Att man bestämmer att någonting ska betalas ut precis i slutet på augusti, 3 veckor före valet. Men då kommer man ju utnyttja det och säga att det är de borgerligas fel att det inte kommer en extra utbetalning till er pensionärer.
Okej. Okay. Så vad tror du då?
Om hur det går i omröstningen, menar du?
Ja.
Den är ju annorlunda än en misstroendeomröstning. I en misstroendeomröstning krävs det att det är 175 ledamöter som röstar för ett misstroende. I det här fallet så räcker det med att det budgetförslag vinner som har flest röster. Det behöver inte vara hälften av riksdagens ledamöter, liksom. Mm. Men det hänger ju ändå på hur Centern agerar och hur Amineh Kakabaveh agerar. Mm. Men det är mer osäkert så att säga, på grund av de här faktorerna, skulle jag säga.
Mm. Men om man har sett signalerna den senaste tiden vad gäller Centern, så verkar det ju som att de verkligen nu har valt sida. Alltså Annie Lööf sa ju i TV4s partiledardebatt här i söndags, hon sa ni på den andra sidan, när hon vände sig till Moderaterna, KD, SD och Liberalerna. Så PM, är det här, this is it? Nu är det 2 block som du har pratat om väldigt länge.
Ja, det kan man vara ganska säker på. Det man vet om Centerpartiet är att de mäter allting. Det är ju ett rikt parti sedan de sålde Centertidningarna för några år sedan. De har mycket pengar och de mäter hela tiden. Och de gör ingenting annat än det som deras väljare anser att de ska göra. Och deras väljare är i hög grad till vänster. De har stor fördragsamhet vid att Magdalena Andersson är statsminister. Och de gillar inte tanken på att Ulf Kristersson ska bli statsminister. Och då går Annie Lööf dit. Och det är det man ser nu.
Men om man tittar på partisympatiundersökningarna förra veckan så verkar det ju inte vara något framgångsrecept direkt. Finns det någon smärtgräns för hur länge man håller fast vid den här taktiken, tror ni?
Jag tror inte det. Jag tror att Centerpartiet har de väljarna man har nu. Man har i hög grad bytt ut dem. Det var inget annat parti som bytte så många väljare som Centerpartiet gjorde vid det förra valet 2018. Och de väljarna, de har de här prioriteringarna. Så att jag tror det är väldigt svårt för Centerledningen att göra något annat val. Det som är bristen med det här med att mäta hela tiden, det är att väljare inte är politiska strateger när de svarar på enkäter. Utan det är en egenskap som partiledningarna kan ha. Den här strategin att lämna dörren öppen så att säga, som man har gjort nu de senaste åren, det har ju varit knepigt för Centerpartiet, därför att det är viktigt för väljarna att veta vilket statsministerkandidat mindre partier stödjer.
Men jag tror också att det är svårt för Centerpartiet att så att säga vrida tillbaka till sin gamla tillhörighet, eftersom man också har bytt. Det är så pass många i de ledande skikten som inte sympatiserade med den här omsvängningen, som numera är borta av olika skäl. Så att det är också det är mindre som stör i Annie Lööfs närmaste krets. Det kan ju finnas visst missnöje ute i landet, och det har talats en del om att till exempel centerpartisterna i Västerbotten är missnöjda med detta. Och det vet vi ju inte riktigt hur det kommer att yttra sig, och om det går dåligt för centern i valet till exempel. Men det är en väldigt metodisk omsvängning som Annie Lööf har lett partiet i. Den har varit långsiktig och pågått i flera år.
Och den breda mitten, vad händer med den?
Det är en definitionsfråga för Centerpartiet, vad som är den breda mitten. Den breda mitten kan ju vara den konstellation som Centerpartiet ingår i. Men den breda allmänheten tror jag uppfattar vänsterblocket som ett vänsterblock, eftersom det är en så statsministerkandidat, och Miljöpartiet och Vänsterpartiet hänger i samma block.
Mm.
Jag tror att det här breda mitten har varit en mellanstation för Annie Lööfs argumentation, att den har varit nödvändig i den här liksom transportsträckan från höger till vänster, om man ska spetsa till det, att liksom formulera sitt existensberättigande i mitten, och sen så andras slutsatser blir då att ja, men vi kan inte stödja dem, allt så måste vi höra hemma i det här vänsterblocket. Så att det har varit en station på vägen som har varit nödvändig för att försvara sin omsvängning.
Vi tar och sätter punkt där för idag. Tack för att ni var med båda, och tack så mycket för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.